Sommarpodd!
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 Sommarpodd.
Välkomna till veckans sommarpodd. Jag heter Frans och med oss har vi också Felicia och Julia som är ny för veckan. Berätta lite om dig själv.
Ja, Julia heter jag. Så här låter jag. Hallå, hallå. Jag är en 25-årig mariehamnare som frilansar runt inom media och tv, framförallt i Stockholmsområdet. Men nu är jag på Åland en sväng. Och min favoritplats på Åland är Brantarna. Uppe på ett högt berg där man kan blicka ut över horisonten i Ålands Lämlands södra skärgård.
Vårt första ämne idag, det är skeppsvrak. För det är typ det enda jag skriver om den här veckan, känns det som. Och den första artikeln jag skrev om det här, den kom i torsdags och handlar om vrak som kan börja läcka olja. Och det är ingen som vill betala för det här. Det är om de, eller när de börjar läcka, för förr eller senare så kommer de göra det, 100% sannolikhet. Så finns det ingen som, eller ansvaret ligger med de som äger vraken och ingen vill betala för det här. Så vad ska man tänka om det här?
Alltså jag tycker det låter ju helt idiotiskt. Det är ju precis att liksom inte, man tar inte ansvar, någonting, en tickande bomb. Jag förstår inte riktigt.
Men också bara den aspekten att ta hand om det nu. Om det nu någon gång kommer hända så är det väl lättare att sanera innan det börjar läcka än att sen stå där med ett helt hav fyllt med olja och ha det ansvaret på dina axlar. Det är ju, det känns ju, då har vi ett problem.
Ja. Kulturbyråns marinarkeolog, han heter Marcus Lindholm, han gav mig det rådet att vara tydlig med det, att vad du än gör så köp aldrig ett vrak, för då kan du hamna i skiten.
Men är det någon som har köpt ett vrak?
Ja, alltså den här MS Gävle, den största risken på Ålands vatten, den ligger precis in till ett sälskyddsområde, ägs av en privatperson i Sverige.
Som tyckte att det var en fantastisk idé att köpa ett vrak. Men varför gör man inget med sitt vrak om man vet att det kommer?
Det förtäljer inte historien, jag har ingen aning. Men det skulle vara en intressant uppföljning, kanske en intressant intervju. Så om du som äger MS Gävle lyssnar så ring gärna upp och berätta om det här.
Ja, jag vill veta allt. Jag vill veta allt om hur det är att äga ett vrak.
Men varför köper man ett vrak? Alltså, finns det någonting, en dyrbar last eller?
Det är väl en del av den här fascinationen och varför vi har kunnat haft vrak på nyhetssidorna 2 dagar den här veckan. Att folk tycker det är så spännande. Det är myter om gamla skatter ombord och kulturhistoria som är orörd och sådär.
Men tänk
att
tänk att köpa ett vrak och liksom dyka ner där. Och så kanske du hittar något. Alltså jag menar, det champagnevraket är ju ett väldigt gott exempel på att det faktiskt kan finnas skatter. Det som hittades uppe i Vårde.
Absolut. Men skulle ni någonsin våga dyka ner till ett vrak?
Nej, fy fasen. Jag skulle vara alldeles för rädd för det.
Alltså jag tycker också att det är jätteläskigt. Men nu skulle det ju vara spännande. Kanske.
Jag önskar att jag en dag kommer över min vrakfobi och faktiskt vågar åka ner och dyka. För det är ju otroligt fascinerande. Åland om någonstans. Alltså här finns ju alla möjligheter att dyka vid vrak om man bara ger sig ut.
Jag har ju en djup. Eller djup. Jag har en... Okej, på nytt. Jag har en fobi för djupt vatten, så den här reportagen jag har gjort i veckan, av särskilt ett samtal jag hade med en dykare, har ju inte försvagats i varje fall. Han berättade att när man dyker just i SS-skiftet så kan man fortfarande se ben i vattnet, så människoben, för det var 86 personer som dog ombord när den körde på en mina. Och det är ju riktigt så det kryper i skinnet att behöva tänka sig att se sånt.
Ja, usch. Med MS-skiftet var det liksom en som passagerar...
En passagerarångare som 1916 körde på en tysk mina i farleden utanför Mariehamn, närheten av Rödhamn. Och 86 personer dog och bara 5 överlevde.
Okej.
Okay. Så det är åtminstone en av de värsta sjöolyckorna på åländskt vatten. Jag vet inte om det är den värsta, men det måste vara en av de värsta i varje fall.
Wow.
Nej, det där med ben och vrak. Det kan någon annan få syssla med. Men jag är intresserad av att höra historierna.
Mm. Och det är det bevisligen många andra som också gör. Men trots det så har ju dykturismen minskat de senaste åren. Och det är inte för att det inte finns intresse, utan det verkar vara för att det är inte tillräckligt mycket pengar i att ordna dykturer. Det liksom, det bär sig inte. Vad tror ni om det?
Ja, alltså, antagligen så skulle det finnas potential och många som skulle vilja komma, men jag vet inte. Hur ska man göra det mer lönsamt?
Jag tänker att det handlar om att man måste göra det på rätt, alltså man måste hitta liksom en ny vinkel på det eller göra det bredare på något sätt. För att om man nu har provat att göra turer och satsa på dykturism och det inte lönar sig, så måste man locka en bredare publik. Kanske, jag vet inte, styr just de här 3D-braken. Man har ju börjat 3D
ja, det var fota det. Brak. Mitt reportage i fredagens tidning handlar om det. En dykarklubb från Åbo som har 3D-kartlagt flera vrak på Åland, som man får sådana 3D-bilder av dem. Och det är så grumligt i Östersjön att i varje fall med ett av de här vraken har man aldrig tidigare kunnat få hela på en och samma bild. Så det är jättefascinerande. Det får man ju inte ens se om man faktiskt dyker.
Men bara här så har man ju en fantastisk utgångspunkt till att väcka intresse hos allmänheten och visa upp att det här existerar faktiskt. Och därefter kanske bygga vidare på, inte vet jag, kurser i dykning och sen ta sig ut till vraken. För det ska ju också möjliggöra att man på många sätt kan försöka bevara vraken. Men också göra folk medvetna om alltså bevarandet av hur det går till. Varför, för att annars kommer de här ju att försvinna med tiden. Och om människor som dyker på dem inte riktigt har koll, kanske förstöras också. Så att, ja, kanske kunde vara en utgångspunkt.
Med de här som har gjort den här 3D-bilden av det här vraket, är det någon som har gjort det bara liksom som fritidsintresse?
Precis, så är det. Det är en grupp dykare som de får tillstånd av landskapsregeringen att dyka. Och det är väl inget officiellt utbyte det här, men de ger uppgifter om nya vrak de har hittat och nu de här 3D-modellerna åt landskapet. Så det låter lite som tjänster och gentjänster på något vis. Men det är verkligen, de gör det som hobby och har lagt ner ganska mycket tid på att producera de här modellerna. Och var väldigt glada att få dem publicerade. Så det är kul att jobba med sådana grejer när alla bara är glada.
Men alltså, lite sidospår, men det är nog fascinerande vad folk lägger tid på sina hobbyn liksom. Att de kommer och lägger massor med tid och pengar på det. Men fantastiskt.
Dessutom är det så att själva dykningen och fotografera till exempel den SS-skiftet tog cirka 6 timmar. Sen sitter de i ett par veckor och gör de här 3D-modellerna på datorn.
Mm.
Wow.
Faktiskt.
Alltså man älskar ju att prata med folk som älskar det de gör.
Ja,
verkligen
absolut.
Verkligen brinner för det.
Ja.
Det är ju riktiga guldkorn.
Ja, nog pratat om vrak. Köp inte ett om du har vettet i behåll. Nu går vi vidare upp på land och ska prata om festivaler och våldtäkt på festivaler. Felicia?
Japp. Jag har skrivit om det i veckan. Och det är ju särskilt aktuellt nu med tanke på att Rocco Fornes. Och också för att den här sommaren hade rapporterats om många våldtäkter och våldtäktsförsök och andra typer av sexuellt ofredande. Och var det åtminstone 3 våldtäktsanmälningar från Rusrock i Åbo, som är en av Finlands största festivaler. Och på Bråvalla i Sverige så var det 4 och sen har det kommit många fler. Och då Rockoff, hur kan man vara säker på att ingenting sånt här ska ända här? Kan man vara säker på det? Och så vidare bortåt. Och jag pratade bland annat med arrangörerna, och så pratade jag med polisen, men också med fältarna och så vidare bortåt. Och arrangörerna så verkar nog vara väldigt säkra på att ingenting sånt här kan hända här. För att de har så bra koll och det är så litet och inte så mycket folk jämfört med de stora festivalerna. Och poliserna sa att det här är någonting som de måste jobba mera med, men att det hittills aldrig har rapporterats om någon våldtäkt under Rockoff. Men att det är ändå en viktig fråga. De sa att det är viktigt att vakterna, ordningsvakterna på plats och på området, men också liksom på krogar och så vidare bort, att de håller koll på det här. För att det är kanske lätt att man mest koncentrerar sig på så här vanligt så här slagsmål och sånt, och kanske inte hålla ögonen öppna. För en våldtäkt kan ju ske väldigt tyst och kanske inte väcka så mycket uppmärksamhet, eftersom det kan hända också mitt i ett publikhav. Så ja, vad har ni för tankar kring det här?
Alltså jag tycker ju först och främst att det är väldigt farligt att säga att det här drabbar inte oss.
Mm, absolut.
För om det är något man kan vara säker på, det är ju att det kan hända. Och jag menar, vi har sett det på, nu är det större festivaler som det syns på innan, men man kan fråga sig liksom, var går gränsen? Finns det ens en gräns? Eller handlar det mer om sammanhanget? Handlar det om att alltså att de personerna i den gruppkonstellationen ska vara på det ställe för att det ska hända? Och jag tror, som du säger, att det handlar om att, eller som polisen då pratar om, att det handlar om att vara uppmärksam och att faktiskt kanske lägga lite extra fokus också på de här frågorna för att skapa ett tryggt sammanhang.
Det där extra fokuset skulle man ju ibland också önska att kom fram i andra sammanhang där de allra flesta våldtäkter ändå sker, typ i hemmet. Det känns, och nu vill jag verkligen poängtera att jag inte försöker förringa på något sätt, utan men ändå så vill jag säga att det här med våldtäkter på festival på något sätt passar bra in i den ram som du brukar rapportera som våldtäkt i, att det är alkohol och det är ungdomar och folkliv, eller vad säger, osedligt leverne, och det liksom passar i den ramen där offret beskylls och där sammanhanget beskyller offret och så här. Man pratar, alltså våldtäkt får aldrig lika mycket uppmärksamhet om det är de allra vanligaste typerna av våldtäkt i hemmet, eller säkert sker det på alla möjliga evenemang för vuxna och nyktra också.
Ja, absolut. Jag menar, de flesta våldtäkter sker, som du sa, i hemmet, och det har jag ingen statistik om, men oftast så tror jag inte heller att alkohol behöver vara inblandad. Så visst. Men om vi tar lite tillbaka till just och koncentrerar oss på festivaler, så kan man ju då fundera kring att vad kan arrangörerna ha för ansvar? Att själva Rockoff-området är ju ganska litet, men att om man har varit där och sen far bakom någon buske i Stadshusparken till exempel, har de ett ansvar då? Hur mycket ansvar kan man ta? Det är ju förstås liksom, det är förstås, skulden ligger ju hos den som begår gärningen, men vad kan man göra?
Alltså så fort det går utanför gränsen så blir det ju svårt.
Mm.
Så fort det går utanför ett festivalområde så blir det ju svårt att på något sätt kunna kontrollera, reglera och titta på vems är ansvaret. Det måste ju någonstans ligga hos, snarare hos polisen.
Mm.
Men det här handlar ju, alltså det här problematiken är ju så mycket bredare. Alltså det handlar ju någonstans om samhälleliga normer, värderingar, hur vi som medborgare i det samhälle som vi lever i är uppfostrade till vad är okej, vad är inte okej, hur gruppmentaliteten fungerar när människor kommer i grupp. Till exempel, för nu, de gånger som jag har hört om det här är just i större sammanhang, när det är trångt, det är mycket folk, man känner sig anonym, och att det på det sättet eskalerar. Så det här handlar ju snarare om ett mer övergripande problem, och vilka ansvar ska man då lägga på festivalen, samtidigt som de absolut har ett ansvar att skapa en miljö där alla besökare kan känna sig trygga.
förstås kan man inte lägga ansvaret på Rockoff för att nedmontera machonormer och göra slut på